I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Kom, helge Ande, till mig in. Upplys min själ, upptänd mitt sinn, att jag i dig må bliva. Låt lysa livets ljus för mig och led mig på den rätta stig. Dig vill jag helt mig giva. Ut i all sanning led du mig, förståndet öppna nådelig och lär mig Gud din vilja. Ack, gör mig från all synder ren, att jag må följa dig alen, allt ont ifrån mig skilja. Hjälp, Herre, nåderik och blid, att jag av hjärtat all min tid mig håller vid det ena, att tro på Herren Jesus Krist och öva kärlek utan list. Min hjälp är du alena. Upp på min sida alltid stå, att Satan mig ej skada må, ej världen mig förföra. Och med min ande vittne bär, att ett Guds barn jag också är, som han vill saligt göra. Jag kännes vid min svaghet all, jag vet ej vad jag bedja skall, vad gagnar eller skadar. O helge ande, bed för mig och lär mig sucka innerlig, mitt Abba, käre fader. Ja, Herre, med sådana bönesuckar vill vi återkomma inför ditt ansikte. Och vi tackar dig att vi får komma i Jesu välsignade namn också denna stund. Tack för det namnet som vi här har hört sjungas om, det stora, dyra namnet Jesus, som är det enda genom vilket vi kan bli frälsta och saliga. Tack för att det namnet, det talar om för oss att du är vår frälsare, du är vår försonare, vår ställföreträdare, som har kommit till världen för att uppsöka och frälsa det förlorade. Herre, öppna nu våra ögon att vi må se detta allesammans. Att vi må skåda Jesus Kristus såsom korsfäst för oss. Att han har gjort allt väl för oss, förtappade och förlorade syndare. Att vi av nåd, att vi av oförskylld nåd får vara dina barn och himmelrikets arvingar. Herre, stilla våra hjärtan och sinnen också nu ytterligare, när vi här vid avslutningen denna kväll vill läsa något ytterligare ifrån ditt ord. Vi lämnar stunden i dina händer. Hör oss och välsigna oss för ditt namns skull. Amen. Ja, jag vill läsa några verser ifrån Jesajas bok från det 43 kapitlet, och jag börjar där på den 19 versen och läser till och med den 25 versen i Jesu namn. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Ja, jag ska göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken, så att markens djur skall ära mig, schakaler och strutsar. Ty jag skall låta vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken, för att giva mitt folk, min utkorade, att dricka. Det folk som jag har danat åt mig skall förtälja mitt lov. Men inte har du, Jakob, kallat mig hit, i det du gjort dig möda för min skull, du Israel. Inte har du framburit åt mig dina får till brännoffer eller ärat mig med slaktoffer. Inte har jag vållat dig arbete med spisoffer eller möda med rökelse. Inte har du köpt kalmus åt mig för dina pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete, genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus sa ju vid ett tillfälle: om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det alena. Men om det dör, så bär det mycken frukt. Det är ju någonting som vi också, många av oss, kanske ser dagligen, hur detta sker, att det vetekornet, det faller i jorden och dör, och så bär det mycken frukt. Men det måste komma i jorden och dö för att det ska bli frukt därav. Vi vet att Jesus, när han säger detta, så talar han om sig själv. Det var han som skulle dö. Det var han som skulle bli begravd. Men det var också han som skulle uppstå igen ifrån de döda. Och genom denna hans död så skulle det bli mycken frukt. Och då är det frågan om vilka som en gång ska bo i himmelen och saligheten. Om inte Jesus hade dött på korset och blivit vår försonare och ställföreträdare, så hade ingen enda människa kunnat komma hem till Herren Gud och få dela den himmelska härligheten med Herren Jesus. Då hade han varit ensam. Men när nu vetekornet har fallit i jorden och dött, så bär det mycken frukt. Därför ska det också en gång vara en stor skara i himmelen av alla folk och folkslag och stammar och tungomål, språk. Människor ifrån alla folk ska befolka himmelen en gång, en oräknelig skara, för när vetekornet har fallit i jorden och dött, så bär det mycken frukt. Vid ett annat tillfälle så talade ju Jesus om Jona-tecken. Och avsikten var det ju densamma. Han talade om sig själv, att liksom Jona var 3 dagar och 3 nätter i den stora fiskens buk, så skulle också människosonen vara 3 dagar och 3 nätter i jordens sköte. Det är det tecken som har getts åt oss människor, och inget annat tecken ges oss, utan det är där vi har frälsningen, i det som Jesus har gjort för oss. Det som Jonas tecken pekar fram på. Och här i texten så talas det om någonting nytt. Ja, det kan vi också säga när det gäller vetekornet, att det blir någonting nytt. Någonting helt nytt. Det gamla kornet dör och det uppstår någonting nytt. Så säger Herren här genom profeten: se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken. Det är ju något ovanligt att det är en väg i öknen. Det är inte så lätt att komma fram där det är ökenland. För där är det ju så att alla spår liksom sopas undan. Och den som ska färdas genom öknen, han har liksom ingenting att gå efter. Likaså är det ju så att i ödemarken, i ökenlandet, så är det oftast inte heller några strömmar. Det ges inte något vatten. Det går inte att få vatten så att man kan stilla sin törst. Men här säger alltså Herren genom profeten att han skulle göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken. Han skulle göra en framkomlig väg. Lite tidigare här i samma kapitel så påminner Herren om den väg som han banade för sitt folk där genom Röda havet. Så säger Herren, står det där i den 16:e versen. Han som gör en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som för vagnar och hästar dit ut. Ja, här och stridsmakt. Och på en gång ligger det där och kan inte stå upp. De är utsläckta. De har slocknat så som en veke. Det var vad som drabbade egyptierna då. När Herren gjorde en väg åt sitt folk. Genom vattnet. En väg i havet. Det var han mäktig att kunna göra. Men inte ens Mose kunde förstå detta, hur det skulle gå till när han står där vid Röda havets strand och ser havet framför sig och den egyptiska herren bakom sig. Så står det att han ropade till Herren i sitt hjärta. Det var inga ord som hördes, men han ropade i sitt hjärta till Herren. Och Herren säger, varför ropar du till mig? Herren såg och hörde hans rop där i det fördolda. Och det är också något att tänka på för oss, att vi har en Gud som ser i det fördolda. Han ser in i våra hjärtan och han ser och hör den allra minsta suck och bön som tränger fram ur ett människohjärta. Och som för Mose, som det står i en nyårssång, att han har visat Mose väg där spår till väg ej fanns. Det kan han göra som är mäktig till det, vår Gud i himmelen. Han kan öppna väg där spår till väg ej finns, där vi inte kan se någon väg, där vi inte kan se någon ljusning, där öppnar han väg. Och så var det här när det gäller människosläktet i stort. Så efter syndafallet, det som hade drabbat oss alla, hela släktet, så fanns det inte någon framkomlig väg. Och det fanns inte något vatten som verkligen kunde ge tillfredsställelse och ge liv. Utan det var döden som väntade. Så var människosläktets situation. Det var helt enkelt så att hon hade gått vilse där i öknen. Det är lätt att gå vilse i ett ökenland. Det var en gång för några år sedan en svensk biskop som var på resa. Jag tror det var i Egypten. Och han gav sig ut på egen hand där i öknen. Och hade inte gått långt förrän han hade gått totalt vilse. Det såg ut precis likadant överallt. Han kunde inte finna vägen tillbaka. Men var det ändå Herrens mening att han skulle komma tillbaka från den där utflykten. Så han blev räddad vid det tillfället. Men när det gäller mänskligheten i stort så är det på det sättet. Vi vandrar liksom i en öken. Vi vet inte vägen. Vi kan inte se vägen av oss själva. Och det är slut på vattnet som ska hjälpa oss och ge liv. Och det är inget annat än döden som väntar. Sådan var mänsklighetens situation när Herren här säger att han skulle göra något nytt. Han skulle göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken. Herren själv skyndade till människans hjälp. Här var det ju Israel det var frågan om. När det gäller vår text och sammanhanget där. Men Israel får ju ofta stå så som en bild av hela människosläktet. Ibland är det en bild av Guds folk, men det är också en bild av hela släktet. Och när det gäller Israel så hade ju Herren ingått ett förbund med folket, lagförbundet. De hade fått de heliga budorden. Och det hade också fått en särskild lag att följa såsom folk. Men detta kunde inte hjälpa dem. De kunde inte ändå hitta vägen till himmel och salighet. Det behövdes någonting nytt. Och det är det som det talas om här i texten. Ett nytt förbund som skulle föra människan in på den rätta vägen. Människan är ju sådan också av naturen att hon går sin egen väg. Hon vill inte vandra Herrens väg. Adam och Eva, de första människorna, de gick bort ifrån Herren. De försökte gömma sig för Herren. Och de gick inte på Herrens vägar. Men tänk så väl att Herren sökte dem. För sådan är Herren Gud att han söker det förvillade i sin stora barmhärtighet, i sin nåd. Människan söker inte Gud. Det står så klart och tydligt i skriften att det finns ingen som söker Gud. Ändå så står det i en svensk psalmvers att alla söker dig uppenbart eller förtegat. Men det stämmer inte med Guds ord. För det säger att ingen söker Gud. Det finns inte en enda. Adam och Eva sökte sig inte tillbaka till Herren. Utan det var Herren som sökte dem. Herren kallade på dem. Han ville deras räddning och frälsning. Och sådan är Herren Gud. Han vänder sig till det förlorade. Det gör han också idag. Och han vill att var och en av oss som är här församlade denna stund skulle vända om till honom och bli räddade. Det är hans vilja. Om det är någon som här vandrar på en olycksväg så ska du veta det, att Herren vill att du ska vända om ifrån den vägen. Han vill att du ska bli salig. Han vill inte att du ska gå förlorad. För om du fortsätter på olycksvägen så hamnar du i helvetet. Det är inget annat slut på den vägen än den eviga förtappelsen. Det är klart och tydligt av skriften. Den väg som människan vandrar i otro, förnekelse, bortvändhet från Gud, den slutar i förtappelsen. Tänk så hemskt att hamna i förtappelsen. Och det är precis så hemskt som det är beskrivet i skriften. Vi ska inte dra ifrån något när det gäller förtappelsen. För den är så hemsk som det står beskrivet. Det är den eviga elden som aldrig utsläckes. Och det är platsen där masken inte dör. Och det tar inte slut, för det är evigt. Så har vår frälsare också, Herren Jesus, så mycket varnat för detta. Och talat om hur det blir om man vandrar på den vägen. Borta ifrån honom. Men tänk, Herren söker oss människor. Jesus talar om sig själv som den gode herden. Som söker det förvillade. Och det är märkligt att det står. Till dess att han finner det. Han söker det förlorade. Till dess att han finner det. Så brukar vi sjunga i en sång. Idag dig Jesus kallar. Det är så hjärtligt ment. Gör upp din sak med honom. Förrän det blir för sent. Idag då vi är samlade här på nytt. Och får vi höra hans röst. Hans kallande röst. Hans manande stämma. Och det är så hjärtligt ment från hans sida. Han vill vårt väl för tid och evighet. Gör upp din sak med honom förrän det blir för sent. Det kan bli för sent. Vi har ingen garanti för morgondagen. Vi vet inte ens om vi lever om en timme efter detta. Vi har ingen sådan garanti. Det kan bli för sent att vända om till Herren. Och den tid i en människas liv då det är som allra lämpligast att vända sig till Herren Gud, det är ungdomstiden. Det är när man är ung. När man blir lite äldre och gammal så blir man mer och mer förhärdad i sitt hjärta. Så därför du som är ung, idag dig Jesus kallar, det är så hjärtligt ment. Gör upp din sak med honom förrän det blir för sent. Och nu talar vår text här om för oss vad det är som Gud har gjort till vår frälsning och salighet. Det talar till oss om vår frälsares ställföreträdande lidande. Hans arbete, hans möda för oss. Han kallar det ett arbete här i texten. Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Det är inte så att vi har framburit ett offer inför Herren som kan tillfredsställa honom och hans rättfärdighet. Nej, alla dessa offer som offrades i gamla förbundets tid, de kunde egentligen inte borttaga synder. De kunde inte rena människan. Utan det var en ständig påminnelse om att här krävdes något annat, någonting mer än dessa offer av oxar och bockar och kalvar och så vidare. De kunde aldrig borttaga synden som skulle inför Gud. Men det var en ständig påminnelse om synden. Och en ständig påminnelse också om det offer som skulle ske en gång i tidens fullbordan. Ty då skedde verkligen ett offer. Och det är det som vi ställs inför här. När Herren talar om sitt arbete för oss. Vår frälsare gick i vårt ställe. Och vi ska komma ihåg att han har så helt gått i vårt ställe. Att han har burit våra synder på sin kropp på trä. Inför en helig och rättfärdig Gud. Och han har också genom detta sitt offer verkligen borttagit synden så som skuld inför Gud. Så att den är inte kvar. Vi hörde här läsas igår kväll ett stycke av Rosenius som talar om detta. Att den fördömande synden, det är otron. Alla våra synder är mot Guds heliga bud. Emot Guds 10 bud, det är mångfaldiga synder. Det är verkligen alldeles borttagna, försonade och gottgjorda. Det som nu gör att människan går förlorad. Det är otron. Det är bortoblivandet. Du som brukar läsa Rosenius, du har ju läst den där betraktelsen för den 31 mars. Som talar så tydligt om detta. Om vad som har skett och vad som skedde i, som han säger, i Kristi dödstimma. Timmarna där på korset. När Jesus hängde på korset. Särskilt i 3 timmarna där, då det var mörker över landet, då arbetade han för oss. Då skedde detta i Kristi dödstimma, att synden blev försonad, borttagen, utstruken, förlåten inför Gud. För Jesus hade ju sagt där på korset, Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och det var inte bara dessa som stod där runt omkring och som hade bringat honom på korset. Utan det gällde hela släktet. Fader förlåt dem. Nu kommer jag här såsom deras ställföreträdare. För den som bär folkets synder. För att du ska förlåta folket deras synder. Och vad gjorde fadern? Jo, han svarade ifrån himmelen på det sättet att när Jesus hade legat 3 dagar och 3 nätter i jordens sköte, så blev han uppväckt. Han stod upp ifrån de döda. Så som ett bevis på att allt verkligen var betalt. Att människosläktet i Kristus verkligen inför Gud var förklarat rättfärdigt i Kristus. Så fullkomligt fullgjorde han för oss. Och hade han inte gjort det, så hade han inte uppstått ifrån de döda. Då hade han blivit kvar i döden. Om det hade funnits någon enda synd kvar att försona, så hade han blivit kvar i döden. Men nu var det fullkomnat, det hade han själv sagt. Och så blev han uppväckt, utgiven för våra synders skull, men också uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och jag nämnde Rosenius, och vi kan läsa i hans skrifter, i hans utläggning av Romarbrevet. Till exempel över Romarbrevets 4:e kapitel och den 25:e versen. Där kan vi läsa om detta. Vilken betydelse hans uppståndelse hade. Och varför han uppstod ifrån de döda. Och att det var något allmänt som skedde för hela människosläktet. För på samma sätt som han utgavs för oss, så uppstod han också för oss. Och vi i honom. Detta är evangelium. Helt enkelt evangelium. Och det är det som ska öppna ögonen för oss över hans verk för oss. Vi kan inte se det så som av oss själva. Men det är Guds andes verk när han öppnar våra ögon för detta. Så att vi inte kan annat än tacka Herren för vad han har gjort för oss. Tack käre Jesus för vad du har gjort för mig. Då du arbetade. Då jag vållade dig arbete med mina synder. Med mina missgärningar. Vi kan tänka på hur det var när Gud skapade världen. Då skapades allt genom hans ord. Då det gäller den stora skapelsen, universum och allt sammans, genom Herrens ord. Han sa det och det vart. Han bjöd och det stod där. En så stor Gud har vi som kunde göra detta. Men när det gällde att frälsa människosläktet, så kunde det inte ske genom bara ett ord, utan det måste till ett arbete. Och det måste till ett offer. Det måste till ett lidande. Det måste till ett straff. Domen måste gå ut över någon. Och det gick ut över honom som var vår ställföreträdare. Så sägs det också i en sångstrof att den börda du har burit, min syndabörda är. Den skörden som du skurit, jag sådde, Herre kär. Där har vi det igen med sådd och skörd. Det som vi har sått, detta, allt detta eländet med synden. En deg skulle också bli en skörd. Efter sådd följer skörd. Och det var han som fick ta den skörden. Ta det som följde med syndens sådd. Det tog Jesus på sig. Därför säger han också i psalmernas bok. Vad jag inte har rövat, det måste jag gälda. Det måste jag betala. Djävulen hade förlett människan så att hon ville ta äran ifrån Gud. Hon ville bli som Gud. Hon ville röva bort äran ifrån Gud. Detta måste Jesus betala tillbaka, återgälda och lida. Och resultatet nu av hans arbete, det är detta. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det är resultatet av hans arbete. Synden utstruken. Och så ska vi lägga märke till att han säger för min egen skull. Det är inte alls för vår skull, därför att vi har ångrat synden eller vi har bättrat oss, avlagt synder och att vi har bett till Herren Gud och så vidare. Ingenting sådant är nämnt här, utan han säger för min egen skull. Och det kan vi aldrig utgrunda vad det betyder. Att Herren för sin egen skull utplåna våra överträdelser. Det hör samman med vem Gud är. Det hör samman med att han är den barmhärtige och nådige Guden. Samtidigt som han är den helige och rättfärdige. Men han är också nådig och barmhärtig. Och vi kan aldrig här på jorden fatta denna hans stora nåd. Att han för sin egen skull, för det han är i sig själv och för sådan han är i sig själv, förlåter oss våra synder och överträdelser och kommer dem inte mer ihåg. Här har vi ett ämne som vi kan studera i hela vårt liv och försöka komma fram till hur han kunde, vad som kunde vara orsaken till att han gjorde detta. Och det är väl också Rosenius, jag citerar på nytt något här från Rosenius, som talar om en lärare, en gammal lärare, som försökte att utgrunda detta, att Gud älskade världen. Varför älskade han världen så att han utgav sin enfödde son? Och den gamle läraren, han kom aldrig längre än till det svaret. Gud älskade, därför älskade han. Gud älskade, därför älskade han. För min egen skull. Här har vi ämne för vår betraktelse i hela vårt liv. Och sedan i evighet och evighet, om vi får vara med där hemma i himmelen, så har vi här ett ämne som räcker till att betrakta och försöka att tränga in i. Gud älskade, därför älskade han, för min egen skull. Och dina synder kom jag inte mer ihåg. Det påminner oss om det som står hos profeten Jeremia om det nya förbundet. Det är ju de orden som finns där. Men de finns ju också i Hebreerbrevet. Där Hebreerbrevets författare i det 10:e kapitlet citerar ifrån Jeremia och talar där om detta nya förbundet. Och jag läser några verser där i Hebreerbrevets 10 från den 14:e versen. Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som blir helgade. Och därom bär oss även den heliga ande vittnesbörd. Ty sedan han förut har sagt, detta är det förbund som jag skall upprätta med dem efter dessa dagar, så säger Herren, jag skall giva mina lagar i deras hjärtan och inskriva dem i deras sinnen. Här har vi också det som vi hörde i det föregående. Hur Guds nåd lär oss att försaka ogudaktigheten. Det är Guds nåd som inskriver detta i våra hjärtan. Och deras synder och deras överträdelser skall jag inte mer komma ihåg. Men där förlåtelse för dessa är, där är icke mer offer för synd. Nej, måste vi inte försöka att komma med något nytt offer. Och det blir det så lätt för oss. Att vi tänker att vi ska komma med något inför Gud. Vi ska bli annorlunda, vi ska bli bättre. Och vi behöver påminnas om det som en gammal kristinna blev påmind om. Då hon vid ett tillfälle klagade över detta. Att det var så mycket som fattades henne. Hon skulle ju vara annorlunda, hon skulle leva annorlunda och så vidare, och det fattades ju allt sammans för henne. Då ville predikanten peka på vad Jesus har gjort. Men då sa den gamla gumman, ja, det vet jag nog att han har gjort sitt. Men då tog liksom predikanten ton igen. Och sa, vad säger du gumma? Har han gjort sitt? Behövde han göra något för sin egen del? Och då gick det upp ett ljus för henne. Nej, sa hon. Nu ser jag det. Han har gjort mitt. Han har gjort mitt. Han har gjort det som behövde göras för min del. Och så får vi verkligen ha det och se det, att han har gjort mitt. Han har gjort ditt. Det är färdigt och gjort allt sammans. Skulle du nu försöka att göra någonting för egen del, så kommer du för sent. Det är redan gjort för 2000 år sedan i Kristi dödstimmar, som vi påmindes om. Då gjorde han allt för oss. Det är det vi får lita till, att han har gjort mitt. Du som är en stor syndare, du får verkligen ta åt dig detta. Att Jesus har gjort ditt. Han har arbetat i ditt ställe. Han har försonat. Han har offrat i ditt ställe. Och så heter det att var och en som åkallar hans namn skall bli frälst. Var och en. Det är det som upprepas i skriften så mycket. Var och en. Den som vill. Vem som helst. Det är inte frågan om kvalifikationer här. Av rättfärdighet eller helighet. Utan här är det frågan om var och en. Vem som vill. Den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Inte att det är möjligt att han ska bli frälst, utan han ska bli frälst. Och det får du idag, precis som du är nu här, åkalla Herrens namn och vara frälst. Han har gjort ditt, han har gjort mitt. Och nu har tiden gått här. Jag ska bara anknyta till en sång av Rosenius ytterligare. Där han påminner om just den här lösepenningen som är erlagd. Jag vet inte om ni har det ordet lösen på norska. Det har ni ju. Lösepenning talar vi om. Betalning eller så. Lösepenningen är erlagd. Och den kan inte tagas tillbaka. Gud har godkänt lösen. Det säger Rosenius här i en sång. Att faderns hulda hjärta brast när sonens nödrop hördes och fängelset läts upp med hast och jord och himmel rördes. Sist sonen gick ut ur sin grav och därmed Gud tillkänna gav att lösen var tillräcklig. Nu gör jag här ett sunt beslut och låter känslan fara. Den lösen sonen lade ut tillräcklig måste vara. Och när hans fader tog den an, han mig ej längre hålla kan i vredens grymma näste. Så är jag då fullkomligt fri. O, min vän, du har väl sett det, att du är fri. Du är fri. Så är jag då fullkomligt fri. Friköpt. Mig intet må belasta, förrän jag kan förkastad bli, Gud lösen skall förkasta. Bestormad av all skrupplighet, jag trotsigt håller fast vid det, att lösen för mig givits. Du som är löst, men sorgsen går, jag ängslas sucka kvider, och detta kanske år från år, giv dig till freds omsider. Hav tröst i all din skrupplighet, till dess att du får bud om det, att Gud förkastat lösen. Och när kommer det budet, att Gud har förkastat lösepenningen, förkastat sin sons arbete? Det budet kommer aldrig. Således kan du i tid och evighet vara till freds med detta och lita på att det räcker, det gäller inför Gud, denna lösepenning, och att vi må tacka honom för det. Ännu bara några verser härifrån, en sång av Lina Sandell, som ni nog känner igen. Se ej på mig, se ej på mig, se på din son, o Gud. Se på hans sår och se mig an i hans försoningsgrud. Ty om du ser mig utom den, så finns ej hopp för mig. Då kan jag ej bestå en dag, ett ögonblick för dig. Det är så vi får ha det. Det är så vi får komma inför vår Gud i himmelen. Se ej på mig. Se på din son. Där är ju allt färdigt och gjort. Han är rättfärdig i vårt ställe. I honom är jag vit och ren. Hur svart i mig jag är. I honom är jag god och from och helig redan här. Ty vad han är, det är och jag. Och vad han har jag. Och vilken är jag? Jo, det är du och jag. Vem som helst. Alla som vill komma. Vad han har jag. Fullkomlig helighet för dig. Och allt ditt välbehag. Amen. Herre, vi tackar dig för denna saliga verklighet. Inskriv dig i våra hjärtan och öppna våra ögon att vi må se och att vi må kunna vara till freds med det som vi får ha i dig. Välsigna oss också i fortsättningen här av vårt möte och dessa mötesdagar. Amen.